Ja.
Prisat vare Herrens namn.
Så underbart att få vara här i Jönköping igen. Jag tror att Jönköping är en utvald stad av Herren för att välsigna en stor del av världen. Och när vi lämnade Spanien för ett antal år sedan så hade vi en fråga. Vart vill vi att vi ska åka? Vi känner att nu var tiden slut. Vart ska vi åka i Sverige? Vi kan åka var som helst. Och då kom väldigt starkt Jönköping på mitt hjärta. Därför så flyttade vi hit. För vi kände att det finns någonting här som vi vill vara med om. Och jag tror att det fortsätter. Vi håller på att bygga ett altare här som kommer att brinna till Messias kommer. Prisat vare Herrens namn. Det är väldigt viktigt var vi har vår fokus i den tid vi lever i. Var vi tittar på, vad vi sätter vår uppmärksamhet och blick på i det som händer i världen just nu. Bibeln och profeterna lär oss att det är två riktningar, motsatta riktningar som kommer att utvecklas mer och mer i den sista tiden. Det kommer att bli mörkare och mörkare för världen och för nationerna. Men det kommer att bli ljusare och ljusare för Jerusalem och de som tillhör Jerusalem. Och då beror det på vad vi tittar på, hur vi mår. Hur mår vi? Hur mår jag? Hur mår du? Mår du bra? Det känns lite så här att ja, men det är så mörkt runt omkring. Dessutom så är det mörkt nu på vintern här. Det beror på vad vi tittar på, vad som är det som när vår inre människa. Och jag skulle vilja visa på lite grann här så att vi blir uppmuntrade. Jag har blivit väldigt uppmuntrad av det här och vill gärna dela med av det. När en kvinna ska ha barn. Vår dotter ska ha sitt tredje barn nu. Så börjar det märkas på framsidan av kroppen. Och då brukar de flesta tänka på det som händer efter den svåra tiden. Ett barn ska födas. Det ska bli en tillökning i familjen. Jag ska bli morfar igen. Bezrat Hashem med Herrens hjälp. Och vi tänker inte så mycket på det svåra som är precis innan födelsen. Eller i alla fall inte männen. Det är ju en del som har lite erfarenhet om det här. Som jag kan inte berätta hur det är. Ni som har fött barn, ni vet vad det handlar om. Och det är väldigt intressant att den här tidsåldern och den nya tidsålderns födande jämförs med en kvinna som har födslosmärtor. Och då ska det födas fram någonting. Och det är viktigt för oss att vi inte tänker på smärtorna. Utan vi tänker på det som ska födas fram. Då kan vi förstå varför det är så svårt. Varför det är så jobbigt, varför det är så tungt, varför det är så mörkt. För det kommer en befrielse.
Amen.
En förlossning. Det ska föras fram ett underbart rike, det som vi har inom oss. Det ljus som finns här inne kommer att lysa hela världen. Och mörkret kommer att skingras. Prisat vare Herrens namn. Vad bra. Vi har inte långt kvar. Jag frågade, vad vill du att jag ska säga i Jönköping? Du måste tala till mig. Jag la mig igår kväll och tittade upp i himlen och sa, nu får du säga någonting till mig. Säg någonting till mig. Och det brukar vara så att det han säger, det har han redan sagt. Men jag måste få en bekräftelse på att det här är det du vill att jag ska dela. Och så väcktes jag väldigt tidigt i natt. Och har inte kunnat släppa det här. Så jag vill dela det. Håller på i många timmar nu. Få till det här, försöka få till det. Och det blir bara starkare och starkare i mitt inre. Och jag vill dela det. Och jag har sagt vissa saker tidigare. Och jag kommer att säga vissa saker igen. Men några saker kommer att bli nya. Vi är nu i den näst sista årsveckan. Innan jubelåret. Innan nästa jubelår. Jag tänker inte gå in i detaljer, men om man räknar från 1881, den första alian skedde i modern tid. Då de första invandrarna kom till Israel för att organisera etablissemanget i landet. Året efter började man räkna sabbatsår igen. Man började räkna årsveckor igen, som man hade gjort under andra templets tid. Man hade inte gjort under många år. Och det är det som ligger grunden för det som vi idag har när det gäller sabbatsår i Israel. Förra året var ett sabbatsår, då man inte har rätt att så eller skörda, utan då ska man äta det som växer spontant i landet. Vi har ju fruktträd i våra trädgård, och jag frågade rabbinen, hur ska vi göra? Det här är ju inte våran frukt, det tillhör ju alla enligt Toran. Var sjunde år, all frukt som växer i landet tillhör alla. Så ja, då sa han, ja, du kan göra två saker. Antingen sätter du en skylt i trädgården som säger att den här frukten tillhör alla. Alla får ta den här. Eller så säger du till alla grannar att de får komma och ta frukt. Och jag gjorde det senare, för jag kunde inte skriva den till på briska. I risk att göra fel så sa jag det muntligt. Och de kom och tog frukt från våra aprikoser. Nej. De små. Jo, aprikoser, ja. Och nu är vi alltså i första året i nästa årsvecka. Så om 6,5 år blir det sabbatsår igen. Kan det bli det? I höst. Nej, det måste vara om 5,5 år om man ska räkna här. Det är bra att titta på sig, för då får man reda på sanningen. Det är bra att det hänger med. Det innebär att när man nu kom till landet så började man räkna årsveckor igen och fira sabbater var sjunde år. Och då skulle man i princip kunna veta när jubelåret blir. Men nu kan man inte fira jubelår eftersom inte alla stammarna finns i landet. Så 1931 på hösten fram till 32 på hösten, då var det ett potentiellt jubelår. Nästa jubelår blev 1980 på hösten, som slutade 1981 vid Rosh Hashanah. Och nästa jubelår, som då blir det tredje efter i modern tid, det blir 2029 på hösten vid Rosh Hashanah, och den slutar år 2030 på hösten, enligt den här beräkningen som grundar sig på Maimonides tolkning, som är det som hände under Esra tid, som är, har historisk grund som vi bygger på idag. Och då har vi alltså 13,5 år kvar till det jubelåret. Nu var det rätt, ser du. Vi har 2 årsveckor i stort sett kvar. Och det är det jag vill prata om. Farao drömde i Egypten. Det finns en parasha som heter Miketz, som betyder i slutet. Ordet kets är ett nyckelord i skriften. Det används ibland profeterna, speciellt profeten Daniel, om ändens tid, kets. Slutet. Och i berättelsen om Farao så finns ordet kets inlindat med andra former i berättelsen på hebreiska. Och när man läser det så poppar det upp som att anden vill säga någonting. Det här talar om änden. För det står, i slutet av 2 år hade Farao en dröm. I slutet, Miketz. Och då är det en koppling till ändens tid. Och det är märkligt att Toran nämner Faraos drömmar 2 gånger. Det är onödig text
Så mycket som man kunde skriva om en världs i Toran, i Guds ord. Varför tar han tid med drömmar som farao har och säger det två gånger samma sak? Onödigt, tycker man. Och när det upprepas så betyder det att det inte bara är det som hände, utan det kommer att hända i framtiden. Så det är 14 år vi har att tala om. Och jag tror att de här 14 åren är ändens tid. Och efter halva tiden då har vi 7 år som är ännu mer ändens tid. Men vi har nu kommit in i ändens tid, kära vänner, enligt vad jag förstår. De två sista årsveckorna innan jubelåret bryter fram. Den evige gav lite tecken innan det här började. Det har varit 4 blodröda månar under 4 judiska högtider efter varandra. Kan du ta första bilden där? Det har skrivits en del om de här röda blodmånarna. Har ni läst om det? Jag har också opponerat mig mot vissa tolkningar. För folk säger, ja men nu kommer Messias, säger de. Jag säger, han kommer inte alls. Det är mycket annat som måste uppfyllas först. Men det är ett viktigt tecken. De 3 första, 15 april, 8 oktober, inföll på Pesach. Första kvällen i Pesach, första natten i Pesach och första natten i Sukkot år 2014. Och sen var det en solförmörkelse den 20 mars 2015 som var första dagen i Nissan. Eller var det sista dagen i Adar, kommer jag inte ihåg. Men det var alltså inför det bibliska nyåret 2015. Och sen var det en månförmörkelse igen den 4 april 2015 som var på Pesach-natten igen. De här 3 första blodröda månarna kunde inte synas från Israel. Och det är därför som jag tyckte att ja, men om Messias ska komma, varför säger han inte till det från Israel? Varför ska han prata från USA och Sydamerika? För det var där man såg de här blodröda månarna. Men den sista, den 28 september, det var natten, första natten i Sukkot år 2015. Då låg jag i suckan och då hörde jag ungdomarna var ute och de skulle titta på den röda blodmånen på natten. Och jag tänkte, okej, okay, det är klockan var 4 på morgonen, 3:30. Nej, jag klarar inte av att vara uppe så länge, liksom. De får hålla på med det. Och vill du att jag ska se den så väck mig då, sa jag till Herren. Men han väckte mig inte. Antingen så märkte jag inte det eller så var det inte så viktigt att jag skulle se den. Men det är viktigt att det är 4 blodröda månar på 4 judiska högtider i rad. Det är liksom ingenting som händer hux flux, utan det är någonting som Gud vill säga till oss. Jag tolkar det som så att för månen är en bild på Israel. Och det säger också Talmud att månen, när det blir månförmörkelse, så talar det att det kommer svåra tider för det judiska folket. För månen är en bild på det judiska folket. Solen är en bild på hedningarna. Och det är ju så att den romerska kalendern leds ut av solen. Den solkalendern är det som styr nationerna. Och månkalendern är den som styr Israel. Så den 28 september 2015 under Sukkot hade det varit, det var den 4:e röda månen. Det är alltså tecken på himlen som säger någonting till oss. Och det var den sista röda månen som markerade. Nu har vi gått in i de 2 sista årsveckorna innan jubelåret. Det finns en pojke som heter Nathan. Han är 15 år gammal. Han låg i sin sucka i Israel. Hans föräldrar är inte religiösa, inte alltså praktiserande. Han var inte heller uppvuxen på ett religiöst sätt, men han låg och var sjuk. Han hade bihåleinflammation, men låg ändå över och sov i suckan. Han upplevde väldigt smärta och sen så plötsligt så kände han hur själen försvann och lämnade kroppen. Han for upp genom rymden. Han var borta. Han var kliniskt död under 15 minuter. Och han fick se, som han kallade, sanningens värld. Och fick väldigt mycket information. Han fick se dödens ängel. Han fick se himmelska domstolar. Han fick se rabbiner. Han fick träffa personer som han kände. Man sa att han såg inga kroppar, utan man ser anden. Och man bara vet vem det är och kan allting om personen. Han berättar om många, många detaljer. Det finns på video, det här inspelat. Översatt till engelska och till spanska. Men sista delen är bara på hebreiska. Och så fick han komma tillbaka och berätta. Han gick till en rabbin direkt och berättade om hela sin upplevelse. 3 dagar senare så spelade de in hans upplevelse, och rabbinen gör massa frågor till honom och han får berätta om vad han har sett. Han fick se framtiden som en film. Han fick först se sitt eget liv. Han kände sig väldigt skamsen och han fick välja om han skulle stanna kvar eller gå tillbaka. Och han hade så mycket skam över hur han hade levt i sitt liv, så han ville gå tillbaka. Han valde att gå tillbaka. Och då gick han till rabbinen direkt. Hans föräldrar blev väldigt arga. De ville inte ha någonting med det här att göra, så att de säger att han har blivit tokig och sådana grejer. Men han går nu, han studerar i Yeshiva, han studerar Guds ord. Han fick se hur Messias kom och ställde sina fötter på Oljeberget. Hur Oljeberget delade sig i två. Och de frälsta i Israel fick gå mellan bergen. Han fick se Gog-kriget, Gog och Magog-kriget. Och rabbinen började fråga honom och ställde massa frågor om de här sakerna. Och han säger så här. Gog och Magog-kriget, som då räknas i judiskt tänkande som det tredje världskriget. Det har redan börjat. Ja, men jag ser ingen krig här, säger rabbinen. Ja, men det har redan börjat. Det började den 27 Elul 5775, sa han. Det fick jag reda på där uppe. Och det motsvarar den 11 september 2015. Fredag. Och jag tänkte, vad var det som hände då? Rabbinen frågade, varför börjar kriget? Vi har inte, ser inte kriget. Ja, det är lite grann nu så här, men plötsligt så kommer det och nationerna kommer att kriga mot varandra. Väldigt mycket, och det blir väldigt snabbt. Det bränns upp ordentligt snabbt och sen till slut kommer det att gå mot Israel. Och han hade en tidsuppfattning som jag inte kan hålla med om. Och rabbinen som frågar honom kan inte heller hålla med om. När sker det här? Hur snabbt blir det? Ja, det rör sig om månader, sa han. Och det har gått flera månader sedan dess nu. Han fick se hur Israels armé kunde stå emot den internationella styrkan under 2 dagar. Och sen knäcktes Israels armé. 2 dagar. Jag gick in i FNs register för att ta reda på, vad hände den dagen i FN som han säger att det här kriget började? Och kom till att den 10 september, som då är i USA, så höll man på att diskutera och att erkänna Palestina som en nation i FN. Och det var ju naturligtvis en lång, lång diskussion under dagen, och kanske då någon gång på mitt på dagen eller på eftermiddagen så togs beslutet. Och då hade redan solen gått ner i Israel. Då blev det exakt den 27 Elul i Israel, trots att det var dagen innan i USA. Ja, jag sa den 11 september i Israel. Men om du räknar den 10 september på kvällen när solen går ner, då börjar ju den 27 Elul. Vi måste tänka i bibliskt tänkande när det gäller tidsräkningen. Så det stämmer exakt att den 27 Elul, som då var den 10 september i USA, som kanske var den 11 september i Israel, eller i alla fall natten till den 11 september, vilket då var nästa dag, vilket då var den 27 Elul istället för 26. I USA var det den 26 Elul, men i Israel var det den 27 Elul. Hänger ni med?
Ja.
Bra. En del ser ut som... Då bestämde de att Palestina skulle erkännas som en medlem i FN. Och man hissade flaggan några veckor senare. Men beslutet togs den dagen. Och det var den dagen som enligt Natan, som var död och kom tillbaka, då började Gog och Magog-kriget. Och då frågade rabbinen, vet du vem Gog är? Så. Ja, jag vet vem han är. Vem är det då? Obama. Svarar han då. Kan vi få en bild på nästa här? Obama är född i Afrika. Kan du förstora upp den här bilden? Han var i Egypten och hälsade på för lite sen. Och tittade på hieroglyferna. Kan man förstora upp bilderna? Okej, okay. Här är Obama som går in i ett ställe. Här är väl någon slags grav eller så. Och plötsligt så finns en bild här. Jag vet inte om ni ser den här. Och när han såg den bilden sa han, men det är jag! Sa han. Vet inte, kan vi förstora upp den här bilden? Men nu börjar det se. Ser ni att det är Obama där på vägen? Han identifierar sig alltså med Egypten på något sätt. Med farao. Kan du ta nästa bild? Den 29 september. Vi kan ta fyra. Kan du inte köra fram i det? Har du inte sådana här program som bara går fram? Ta högerpil. Högerpil. Går inte, nej, det går inte. Obama har skapat en global polisstyrka som heter Strong Cities Network, som annonserades i FN den 29 september 2015 med syfte att den här polisstyrkan som då skulle vara underställd FN, som jag förstår det eftersom jag har läst lite grann, kanske ni kan, som har läst mer kan se det mer. Det kommer att visa sig. Kommer att ha rätt att hoppa över de nationella regeringarna och gå in och skapa ordning i olika städer där det behövs, där det attackeras av terrorister och annat folk som man inte tycker sköter sig ordentligt. Med andra ord blir det alltså en militär eller en polisstyrka som har makt att strunta i regeringarna och gå in i vilket land som helst. Underställ FN. Den styrkan är skapad av Obama. Vad händer när Obama slutar sin presidentskap i USA? Det finns två teorier. Och flera gånger har han själv sagt att jag tror jag ska sitta kvar en gång till. Och det är enligt konstitutionen så får han inte det. Men han har hoppat över konstitutionen redan en gång. För enligt amerikanska konstitutionen får inte människor som är födda utanför USA bli presidenter. Och han är född i Kenya. Så han bryr sig inte om reglerna överhuvudtaget. Han är laglöshetens människa. Så han kan lika väl sitta en gång till. Och om han proklamerar ut en martial law, vad heter det? Undantagstillstånd. Då kan han sitta som president. Det är en teori. Den andra är att han kan bli FNs ledare. Vi får se.
Men i det första scenariot, alltså, tänk Donald Trump. Han skulle ju framstå Obama som en... Donald Trump skulle bli en nyttig idiot. Han skulle vara den perfekta förevändningen för att kunna sitta en mandatperiod till.
Vi får se. Kan du ta nästa bild? Det här tog jag med bara för skämts skull. Obama klädd som farao. Okej, nu ska vi gå till nästa punkt. Vilna Gaon var en judisk rabbin som hette Elia ben Shlomo Zalman Kremer. Han levde på 1700-talet. Och ordet Gaon betyder geni. Han var ett geni. Han har gett två profetier om, minst två profetier om sista tiden. Den första handlar om en synagoga som byggdes under hans tid i Jerusalem. Den kallas för Churva. Om du tar nästa bild får vi se hur den ser ut. Ja, det är just det, såg så han ut. Det här är en bild på honom. Vilna. Från Vilna. Vilnius, heter det så på svenska? Här är Churva. Den kan man se så som ni ser på bilden i Jerusalem idag. Den byggdes på 1700-talet under Vilna Gaons tid. Under den här Rabbi Elia Ben Shlomo Zalman Kremer. Och han sa så här. Det här är Jerusalem, inne i centrum i Jerusalem, synagogan. Den synagogan byggdes under hans tid på 1700-talet. Han profeterade att den skulle bli förstörd och sedan byggas upp igen, bli förstörd igen och sedan byggas upp för tredje gången. Ordet Churva betyder ruin. Den har fått namnet eftersom den varit i ruiner så många år. Den byggdes av lärjungar till Rabbi Yehuda HaChassid i början på 1700-talet och blev förstörd kort därefter av muslimerna som hade lånat pengar till judarna, men på grund av problem på olika sätt så flyttade många judar ifrån Jerusalem och då kunde man inte fortsätta betala lånen. Så då kom muslimerna och förstörde synagogan. Det är alltså en enorm synagoga. Får plats med flera hundra personer som kan sitta där. 450 enligt dagens beräkning. Så det han sa, det var ju rätt att den skulle förstöras. Och sen var den återuppbyggd igen i mitten av 1800-talet. Och den blev den viktigaste synagogan i landet, i Israels land. Men sprängdes upp 1948 av jordanska soldater strax innan judarna intog Jerusalem, eller inte Jerusalem, fick sitt land strax innan. Och då har den legat i ruiner ända fram till 2010, då den invigdes igen för tredje gången. Skrev jag inte upp datumet här? Nej, jag har tydligen suddat ut det. Men det var 2010 som den här byggdes upp igen. Och då blev det ett ramaskri bland muslimerna och araberna i Jerusalem och andra runt om. För de kände ju till den här profetian. Och han hade sagt att när det byggs upp för tredje gången, då ska templet byggas upp. Så då kom det på tapeten igen att nu tänker judarna inta tempelplatsen och bygga sitt tempel där. Därför är det så spänt nu på tempelplatsen sedan dess. 15 mars 2010 invigdes Churva i Churva igen. Jag tror man har byggt några år där. Det var en profetia som den här Vilna, geniet från Vilna sa på 1700-talet. En annan profetia som har förts över muntligen. Och det var Rabbi Laser Brody som sa i ett han skrev om det här. Han skrev så här: Rav Sternbuch tog emot en väldigt undangömd hemlighet som han fick av Rabbi Yitzhak Hever, som fick den ifrån Rabbi Chaim från Volotsyn, eller hur det heter, Volotsyn, som fick det direkt från Vilna, geniet Gaon från Vilna, där han, som han uppenbarade strax innan han dog. Och han sa så här: när ni hör att ryssarna har intagit Krim, då ska ni veta att Messias tider har startat. Har börjat. När hände detta? Kan du ta nästa bild? Det var i februari 2014 som Ryssland invaderade Krim på ett strategiskt väldigt snyggt sätt. Är vi medvetna om att det har varit en invasion där? Det finns en profetia om det. Samma Vilna Gaon som tidigare sagt om Churba synagogan. Och så fortsätter han att säga så här: alltså, Messias tider har börjat när ni får höra att ryssarna har invaderat Krim. Och då hörs Messias steg. Han kommer. Och när ni hör att ryssarna har kommit fram till Konstantinopel, som idag är Istanbul, Turkiets huvudstad, så ska ni sätta på era sabbatskläder och inte ta av dem. För det betyder att Messias kommer när, i vilken minut som helst. Amen. 1700-talets rabbin som ser in i framtiden. Nästa punkt. Hur många har talat om ISIS? IS? Daesh? Alla har talat med. Hur många har läst profetierna? Jo, Jeremia, Jesaja, Hesekiel, Hosea, alla dem. Och lagt märke till att det talar om Assur i den sista tiden. Det har vi ju gått igenom i rådet här, så rådet hänger med här. Så om ni vill veta mer så fråga dem som är medlemmar i rådet. De kan berätta allting om det här. Det finns flera profetier som talar om Assur i den sista tiden. Assyrien. Och när jag läste det här för 30-40 år sedan. Är jag så gammal? Ja, det var faktiskt 30-40 år sedan. Så slog det mig. Ja, men Assur finns ju inte kvar. Det har ju utplånats från historiska kartan. Assyrien är ju ett gammalt, glömt rike. Det finns inte kvar. Det finns några assyrier som vill liksom bli erkända. Men det är ju ingen viktig sak i det politiska, kartan som vi kan räkna med nu. Så jag tänkte, ja, det blir nog så att Assyriens välde kommer nog att komma upp igen, tänkte jag. Och mycket riktigt. För några år sedan så har vi, kan vi ta nästa karta. Vi kan titta på det assyriska riket. Det var ju assyriska riket som invaderade det norra Israel 742 före vanlig tidräkning och förde bort de 10 stammarna. Det var det assyriska riket. Efter assyriska riket kom det babyloniska riket. Sen kom det medisk-persiska riket. Sen kom det grekiska riket. Sen kom romarriket. Så assyriska riket, det var det första som gjorde problem för Israel. Om man då inte räknar med egyptierna. Efter det. Och det här var utbredningen av det assyriska riket som ni ser på kartan här. Det viktigaste är det gröna området. Där Ninive och det området är i centrum. Det var där det började. Om du går in på internet så kan du titta och fråga: var började det assyriska riket? Så vet du att det var i området Ninive, där det var hjärtat. Och så spreds det ut och intog hela den halvmånen som då är från Persiska golfen ner till Röda havet. Det var assyriska inflytandet. Det var väldigt stort rike och Israel inkluderat då. Nu ska vi titta på nästa karta och jämföra hur Daesh har utvecklats. Och så ser vi att det är samma områden som de börjar. Och sprider sig. Precis på samma sätt som historiskt assyriska riket började. Och då tänkte jag, aha, är det Daesh som är Assur i den profetiska texterna. Jag är övertygad om att det är så. Om du visar att titta på nästa här. Nästa bild. Ser vi lite mer av ISIS, Irak, Syrien, hur det sprider sig. Och så ser vi nästa som är målet för deras kalifat. Kan vi få den bilden lite större? Här ser vi hela Turkiet, Grekland, Spanien, hela norra Afrika. Kan vi ta nästa bild också? Får vi se en intressant. Och så ska du växla mellan de två bilderna. Ser du den? Gå tillbaka igen. Vad ser det ut som? Ett vilddjur, en björn. Vilddjur. Ser du? Är någon som känner igen profetierna i Daniels bok? Vilddjuren? Och i uppenbarelseboken. Ser du? Intressant. En utav vilddjuren som talas om i Daniels bok och uppenbarelseboken. Biljam. Hans sista profetia. Nummer 7. I raden. Det står om det i fjärde Mosebok 24. 23 och 24. Han talar om Assur. Och rabbinerna säger att Biljam talar om det som ska hända precis innan Messias kommer. Och då ska vi se vad han säger. Och vem kan bli vid liv när Gud låter detta ske? Skepp ska komma från Kittim. Kan vi gå tillbaka lite på någon, ta någon karta där? En till. Här. Var är Kittim någonstans? Det är det här. Cypern. Skepp ska komma från Kittim. De ska kuva Assur. Assur är alltså det assyriska riket här. Och kuva Ever. Vad är Ever för någonting? Ja. Säg högt. Hebreerna. Ivrit. Ordet hebre kommer från namnet Ever. Vi har ett ord på svenska som kommer från namnet Ever som är över. Det svenska ordet över etymologiskt kan härstamma från det hebreiska ordet avar som är samma rot som över som betyder gå över. Så en hebre är en som har gått över till andra sidan. Abraham var den första hebreen, han gick över floden. Men han gick över till Herren och lämnade avgudarna. Dubbel betydelse. Så här säger alltså Biljam att från Kittim ska det komma båtar och attackera Assur och även göra Ever skada. Har det hänt i historien? Ja, det har hänt. År 168 före vanlig tidräkning så kom romarna. Den första attacken som Rom gjorde mot Syrien var just ifrån skepp som kom från Kreta. Nej, från Cypern. Vänta här nu. Cypern. Är det här Cypern? Var ligger Kreta? Det är längre bort här, va? Ja, det är längre bort. Det blir rätt här nu. Så det uppfylldes i historien. Och det talas om det i Daniels bok kapitel 11. Vers 29 och 30. Och vi ska gå lite djupare här. För det ser ut som att ni vill veta lite mer. För det finns mer här. Ni ser väldigt intresserade ut. Och det är intressant. Det här... När det talas om, han säger så här, oh! Och då säger då rabbinerna, det är något hemskt. Vem kan vara vid liv? Assyrien attackerade ju Israel. Och tog 10 stammar i fångenskap. Norra riket förstördes. Hiskia som då var kung i Juda blev ju invaderad Jerusalem omgiven av assyriska arméer. Och den natten så kom ju en ängel och slog 185 000 assyriska soldater. Så de intog inte Jerusalem, de tog bara norra delen. Kommer ni ihåg berättelsen? Så att den här profetien har uppfyllts i historien. Men Talmud säger att det finns inga profetia, det finns ingen profetia i skriften som inte talar om Messias och den yttersta tiden. Alla profetier talar om den yttersta tiden. Och det är ju dubbelt. Man måste se det profetiska dubbelspelet här. Det har hänt, men det ska också hända. På samma sätt som förödelsens styggelse. Det har hänt två gånger i historien redan. Men Messias Yeshua säger att när ni ser förödelsens styggelse står på helig plats, då ska det, ni ska göra det. Och det är i samband med hans tillkommelse. Så det kommer uppfyllas tre gånger i historien. Första gången var när Antiochus Epiphanes satt upp en Zeus-staty i templet och man offrade en gris där. Andra gången var när Titus intog Jerusalem. Då hände det samma sak. Satt upp en Jupiter-staty, va? På altaret. Förlåt?
Standard.
Ett standard. Ingen staty? Okej. Men sen så talat de för sista tiden också. Det kommer uppfyllas flera gånger samma profetia.
Senare.
Ja. När det talar om Kittim, Cypern, så är det en bild enligt Rashi och Targum och andra talar om romarna. Den västra världen, västvärlden. Och då är alltså en förlängning, om du bara tänker från Israel, Rom och så längre västerut. Det är hela västvärlden. Europa och USA. En del av romarnas tänkande. Eller romarriket som har bara spridit ut sig. I det profetiska perspektivet måste vi se det på det sättet. Och så står det så här, men också de ska, jag har inte läst färdigt hans profetia. Skepp ska komma från Kittim, de ska kyva Ashur och kyva Ever, men också de ska drabbas av undergång. Romarriket, västvärlden ska drabbas av undergång. Det politiskt religiösa systemet som är i västvärlden kommer att drabbas av undergång. I och med Messias andra tillkommelse. Det finns en annan förklaring till den här profetian. En rabbinsk förklaring som är mer än 2000 år. Som betyder så här. Vid den nationen som finns i världen när den välsignade kommer att förlossa Israel. Vid den tiden då stora skepp från romarna, det vill säga de kristna, kommer att komma och strida i Assyriens område. Och i Ebers område. Och de ska vinna seger där. Och de ska orsaka så att det blir nöd för de människor som bor där i det området. Men deras lott eller deras slut kommer att bli förstörelse och därefter kommer riket att givas till Messias och till Israel. Det här är en över 2000 år gammal tolkning av Biljams profetia. Vad är det som händer nu? I politiska arenan har Europa börjat attackera Daesh. Ja. Minns han? Väldigt tydligt. Frankrike. Sagt att vi ska krossa Daesh.
Danmark.
Det kommer att bli större och större det här. Som jag förstår profetian. Nu ska vi gå in i Daniels bok. Ska vi ta en till, lite till med Daniel?
Kapitel 11. Jag får lite tid till, va? Nu ska vi se. När vi läser Daniels bok, speciellt kapitel 11, då måste vi vara medvetna om att det är dubbelt i slutet. Först är det historiskt, och det har redan uppfyllts. När det skrevs så var det inte historia, utan det var profetia. Och då måste vi ha en historisk bakgrund lite grann för att förstå vad som händer i Daniel kapitel 11. Ni känner till Alexander den store. Han hade 4 generaler. Och när han dog så blev riket delat mellan hans 4 generaler. Hela det stora alexandrinska riket som gick ända från floden Indus till Rom. Jag vet inte hur långt till väster, till Spanien. Kom han så långt? Nej. Kom alldeles långt. Men det var väldigt rike. Och det var Egypten och allt det som vi känner till av Assyrien och hela detta område som vi har framför oss här nu på kartan. Det var det grekiska riket. Och det delades i 4 delar. Och var en av Alexanders 4 generaler fick ett stort område. Och då var det speciellt 2 av dem som är intressanta för Israel. Och därför så går profetian att fokusera mer på dessa 2 än på de andra 2. För de ligger utanför Israels intresse. Och då kallas de för Nordkungen och Sydkungen. Det är Seleukideriket i norr. Efter generalen Seleukidus. Något sånt där. Jag vet inte exakt hur han hette på svenska. Och Ptolemeus i söder, som var en general, ett av de 4 generaler som hette Ptolemeus. Och det var Egyptens område och det som idag är Iran, Irak och Syrien, Libanon. Och de här kungarna, eller de här rikerna, Nordriket och Sydriket, låg i strid med varandra. Och det är det Daniels kapitel 11 talar om. Hela kapitlet talar om att sen kommer Nordriket att attackera Sydrikets kung. Och Sydrikets kung kommer att attackera Nordrikets kung. Och sen händer det. Och sen så gifter han in sig, så kommer en drottning. Och sen ser det. Och så det. Och en hel härva som det var i historien. Och det har uppfyllts det mesta. Och även det som vi ska läsa nu från vers 29 och framåt. Här finns en liten nyckel i hebreiska texten. Som ger oss en vink om att trots att det här har hänt så är det även en profetia om ändens tid. Precis som jag har talat om tidigare. Då står det så här: på bestämd tid ska han, och nu får vi se, då får vi gå tillbaka. I vers 25, han ska uppbåda sin kraft och sitt mod mot kungen i söderlandet. Det är alltså Nordlandets kung vi pratar om nu. Och i vers 29 står det: på bestämd tid ska han, Nordlandets kung, sedan på nytt dra ut mot söderlandet. Men denna senare gång ska det inte gå som den förra. Till skepp från Kittim ska komma emot honom. Nu slår det lite blixt här. Det var ju det Biljam sa. Och det uppfylldes år 168 före vanlig tidräkning. Det hände i historien. Historiskt sett så har detta uppfyllts. Men
var det före Maccabeus, alltså då är det lite nära Maccabeernas händelse.
Ja, 168. Skepp från Kittim, det var romarna som kom, ska komma emot honom och han ska förlora modet. Då ska han vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet. Och ge vreden fritt utlopp, jag läser i folkbibeln. Och när han har kommit hem ska han lyssna till dem som har övergivit det heliga förbundet. Det fanns redan då vänsterfolk bland judarna. sekulära, som inte vill ha någonting med Herren att göra. Härar från honom ska komma och de ska orena helgedomen. Tillflyktsorten avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Vem ska göra det? Nordlandskungen. Okej. Okay. De som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. Men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Locka till avfall. De förståndiga bland folket ska ge många insikt, men ändå ska de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring. Det här är ju Makkabertiden. Men när de faller ska de inte lämnas utan hjälp, och många ska då av falska motiv sluta sig till dem. En del av de förståndiga ska falla och de ska luttras så att de blir rena och fläckfria in till ändens tid. Kets kommer upp här på hebreiska. Ändens tid, kets. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Här upprepas ordet kets. Ki od kets lamoed, står det på hebreiska. Ki od kets lamoed. För det dröjer ännu, det är ännu. Kan man också tänka det, än en gång kommer kets. Lamoed, på en utpekad tid. Moed, det är ju samma ord som används för högtiderna. Utstakad tid. Så här ser vi igen att det ger en vink om att det här är inte bara något historiskt, utan det kommer att hända i framtiden. Kungen, vilken talar vi, vilken kung är det nu då? Nordlandskungen. Ska göra vad han vill. Och ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud. Ja, mot gudars gud ska han tala för sådant att man måste förundra sig. Allt ska lyckas honom väl till dess att vredens tid är ute. Ty det som har beslutats måste ske. Han kommer inte att visa någon aktning för sina fäders gudar. Och inte heller för den som är kvinnors lust. Eller för någon annan gud. Utan han ska upphöja sig över alla. Men fästernas gud ska han istället ära. En gud som hans fäder inte har känt ska han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. Han ska göra vad han vill med starka befästningar med en främmande Guds hjälp. De som erkänner honom ska han bevisa stor ära. Han ska låta dem härska över många och han ska dela ut land åt dem till belöning. Men vid ändens tid, här har vi igen änden, kets. Och vid ett kets, står det på hebreiska. Vid ändens tid skall kungen i söderlandet drabba samman med honom. Nu har vi söderområdet här med i det politiska spelet, som ska drabba samman med Nordlandskungen. I ändens tid. Kungen i Nordlandet ska då storma fram mot denne med vagnar och ryttare och en stor flotta. Han ska rycka in i länderna och svämma över och dra igenom dem. Han ska också dra in i det härliga landet och många länder ska falla. Men dessa ska undkomma hans hand. Edom och Moab och huvuddelen av Ammons avkomlingar, som idag är Jordanien. De här tre namnen. Ja, han ska sträcka ut sin hand mot länderna. Mot länderna. Sträcka ut sin hand. Vad är det när man sträcker ut sin hand? Då skickar man missiler. Nej, det är alltså en vredeshand, en krigshand. Han ska sträcka ut sin hand mot länderna. Var är vi nu? 42. Egypten, titta här. Egypten ska inte slippa undan. Egypten ligger här. Om man tittar på Ptolemeiska riket, i alla fall de kartor jag tittar på nu på internet, så är det begränsat till Egypten här. Och det innefattar inte Saudiarabien. Men Saudiarabien ligger ju också söder. Det ligger ju också söder om Israel. Så om man talar om sydlandet så skulle det lika väl kunna vara Saudiarabien. Det här området här nere. Söder om Israel. Så man skulle kunna dela på det att sydlandskungen skulle vara från Saudiarabien. Och Egypten ska inte slippa undan. Just att det talar om att Egypten är någonting annat. Det står inte sydlandet i den här profetien. Det står Egypten. Det ger en vink om att det skulle kunna vara något annat än Egypten i den sista tiden. Sydlandet. Han ska erövra skatter, nordlandskungen, och av guld och silver och alla slags dyrbara ting i Egypten. Libyer och etiopier ska följa honom. Då ska han få höra rykten från öster. Vad är det för något? Kina, troligtvis. Eller något liknande. Och norr, som förskräcker honom. Och han ska dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många. Sina palatstält ska han slå upp mellan havet och helgedomens heliga berg. Mellan havet och helgedomens heliga berg. Vad är det? Det är Harmagedon. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom. Nu ska vi titta på en annan profetia. Som skrevs på medeltiden. Boken heter Yalkut Shimoni. Och man vet inte exakt när den skrevs. Den kan ha skrivit på 1200-talet. 11, 12, 13, 14. Den spreds efter boktryckningskonstens uppfinnande på 1500-talet. Och spreds den här boken i judiska sammanhang. Den skriver så här. Kan du ta fram nästa bild? Rabbi Yitzchak sa: det år som kung Messias kommer att uppenbaras, då kommer alla världens nationer att strida mot varandra. Och den persiska kungen, vilken är den persiska kungen? Det är Iran. Nej. Ja, det är längre fram. Där. Jag tar en stor bild. Den övre riket här, det är Persien. Det är Iran. Och det sydliga, det är Saudiarabien. Det ni ser på bilden här. Egypten ligger här. Nu säger profetian så här. Från Yalkut Shimoni. Kungen i Persien, alltså Iran, kommer att provocera Arabiens kung. Och Arabiens kung kommer att gå till Edom. Vad är Edom i judiskt tänkande? Det är västvärlden. Grundade till Rom. En ättling till Edom grundade Rom. Och Rom representerar hela den västliga världen. Så kungen i Arabien kommer att gå till västvärlden. För att få råd, säger profetian. Men den persiska kungen å sin sida kommer att förstöra hela världen. Världens nationer kommer att bli
rasande och kommer in i panik. De kommer att kasta sig på sina ansikten och uppleva födslosmärtor som man upplever födslosmärtor. Israel kommer också bli argt och kommer in i panik och frågar sig: vad ska vi ta vägen? Men säg till dem: mina barn, var inte rädda. Higias man geulatechem. Tiden för er förlossning har kommit. Och då kommer det inte vara som den första förlossningen, som följdes av ännu mer slaveri och smärta. Och då tänker man på befrielse från Egypten. Den här förlossningen kommer inte vara som befrielse från Egypten, som leder till mer smärta och mer slaveri för Israel. Utan efter den här sista förlossningen så kommer du, Israel, inte att uppleva någon smärta mer. Och du kommer aldrig att bli underkuvad någon gång mer. Det finns i Gemara, i Talmud, en profetia också. I Yoma 10. Som säger så här: Ben David, alltså Messias, Davids son, kommer inte att komma för en persierna kommer att bli slagna av romarna. Med andra ord, de kristna. Västvärlden. Det finns två versioner av den här texten i Talmud, i Gemara. Och det är en förlängning på ett annat ställe. Den andra versionen säger så här: Persien är bestämt att falla i Roms händer. Därför Rabbi Jehuda sa: Ben David, Davids son, kommer inte att komma tills den onda romerska riket har spridit sig ut över världen under 9 månader. Ja, just det. Okej. Davids son kommer inte att komma förrän den tiden då perserna har blivit slagna av romarna, säger den här profetian. Det var lite information om judiska profetior utöver det som finns i skrifterna. Om vi nu är inne de 2 sista årsveckorna innan Messias kommer. Vi är i alla fall inne i de sista 2 årsveckorna innan jubelåret. Och om Messias kommer det jubelåret eller inte, det vet inte jag. Jag hoppas. Och är det så, om man jämför med vad som hände i Egypten, då måste man säga att Josef i Egypten, han regerade ju under 14 år. Om det var 7 år överflöd och sen var det 7 års hungersnöd. Och då är han en bild på en falsk messias likaväl. För det som händer på ljussidan händer likadant på mörksidan. När Gud har skapat världen skapade han ju allting med bettprincipen som vi känner till. Så när det blir mörker i världen så kommer det mer ljus i Jerusalem. Och om det finns en messias så finns det också en antimessias. Och Josef är också en bild på den falske messias. Vad gjorde Josef i Egypten? Han tog folks pengar och han tog maten. De blev skuldsatta och de var helt beroende av honom för att få mat. Var det så? Och han tog deras själar. Alltså deras kroppar, de blev slavar. Han tog deras mark. Förflyttade dem till städerna och såna grejer. Jag tror att vi kommer att se något liknande i världen under de här åren framöver. Så håll ögonen på Josef, både på det positiva och på det negativa. Och det som är positivt med Josef, tycker jag, det är att han gav sig till känna för sina bröder utan att egyptierna var där. Det har vi pratat om tidigare. Och det skedde vilket år? Det 9:e året av de 14. Eller hur? Det hade gått 7 år. Överflöd. Han skickade inte till sin pappa några. Han kunde skicka. Han var ju efter kungen den högsta i landet. Världsregering. Världens största regering på den tiden. Han kunde väl skicka sändebud till sin pappa i Kanaans land och sagt: jag är Josef, jag lever. Han gjorde inte det. Det var inte tid att ge sig till känna för Israels folk än. Utan han väntade 9 år innan han gav sig till känna. Först kom bröderna i första besöket. Och de var inte beredda att ta emot den uppenbarelsen då. Han kände dem, men de kände inte honom. Andra besöket, då gav han sig till känna. Efter 9 år. Kommer det att ske igen? Jag lutar mot att tro det. Att från och med nu, om vi nu är i första året i de 2 sista årsveckorna, så har vi nästa sabbatsår. Sen har vi 1 år till, vilket då är om 7 år. Och sen följande år kommer Yeshua att uppenbara sig för det judiska folket. Det är vad jag tror. På ett så övernaturligt sätt som han gjorde i Egypten. Han visade sig för alla bröderna. Alla förstod att det var han. Och hela Israel blev frälst. Så tror jag att det kommer att bli. Jag väntar på den dagen. Och innan dess så har jag inte tillåtelse att prata om honom i Israel. Och jag är mot mission till judar. Helt mot det som messianska gör i Israel. För de när de talar till de torah-trogna judarna, så hindrar de Josefs arbete. Det är Josef som ska ge till känna, inte egyptier som kommer utifrån. Får inte finnas några inslag av hedniska världen, ingen kristen teologi, ingenting utifrån, när han ska ge sig till känna för sina bröder. Och det kommer att ske. Och han har gett sig till känna, och han gör det personligen till vissa judar. Jag pratade med en jude i Israel nu för lite sedan, som berättade att han hade varit i Ryssland. Och han hade besökts på natten av Yeshua som hade pratat med honom. Och han la täcket över huvudet och ville inte lyssna. Men till slut så gav han med sig. Och han flög till Israel. Åkte till en kristen bokhandel. Köpte ett nya testament. Åkte tillbaka till sitt jobb i Ryssland. Jag träffade honom nu i Israel. Och jag sa att Josef sa ingenting till sina bröder. Nej, det är inte många som förstår det, sa han. Vi får inte säga någonting till dem. Det är han som ska säga det. Så sa han. Och jag är 100% överens med det. Okej. Vad kommer att hända innan dess? Jerusalem kommer att attackeras. Israel kommer att vinna den striden. Det slaget. Zakaria 12. Det kommer att utgjutas en ande över Jerusalems invånare så att de ser upp till honom som är genomborrad och förstår att det var han. Och hålla dödsklagan efter honom. Det är 2 saker som nämns där, lite snabbt. Zakaria 12. Dödsklagan efter honom så som man håller dödsklagan efter det enda sonen. Och här står det inte, det finns ingenstans i hebreiska det talas om Messias som enfödd. Guds enfödde son, det är en grekisk förvanskning av det hebreiska ordet bechor. Så det finns ingen hebreisk grund att säga att Yeshua är född av Gud. Det ser man i de grekiska skrifterna, men det är en översättning av hebreiska bechor som inte betyder född. Bechor, som översätts. Nej, nu har jag vänt. Förlåt här. Yachid är det först och sen är det Bechor. En föddes, enda sonen, och ska bitte sörja honom som han sörjer för sin förstfödde. Vad det jag skulle prata om. Förstfödde. Förstfödde. Det är Bechor. Men inte en född heller står inte i hebreiskan. Det är Yachid. Och det är ingen född alls. När man talar om Gud, så älskade Gud världen att han sände sin en födde son, så får du sörja bort födde, för det finns inte i originalet. Yeshua sa inte en födde son, Guds en födde son, han sa Guds enda son. För han talade inte grekiska med Nikodemus, Johannes 3:16. Och när han talade hebreiska så sa han inte född. För det säger man inte när man säger en född. Han säger bara Yachid. Samma sak som finns i Mosebok 22, där Abraham skulle offra sin enfödde. Och det står också Yachid, det står inte född. Ändå så. Så det är liksom problem med översättningar. Man kan inte bygga läror på översättningar. Okej, okay, här har vi alltså två begrepp i hebreiskan. Yachid och Bechor. Det har vi en undervisning som finns på nätet som ni kan lyssna på om just det här. Och det är det som de kommer att erkänna. De kommer att se att Yeshua är Yachid och han är Bechor. Och så gråter man. Och förstår, det var han. Det var han. Och det säger också Nathan i den här intervjun med rabbinen. Gud uppenbarade inte allting för Nathan när han var 15 minuter där. I himlen kan du kalla det, eller vad man ska kalla det. Sanningens värld. Paradiset. Han fick se låga paradiset, han fick se lite annat sätt. Han fick se eldsjön, han fick se flera platser utav straff. Och så frågade han, Messias då? Han sa, Messias, alla kommer att bli förvånade när han uppenbaras. Så. Och alla kommer att säga, var det han? Men han fick inte all uppenbarelse, den här killen. Nathan fick inte. Gud har gömt den hemligheten. För det var inte tid att berätta om det än. Så till och med han var i himlen och fick inte se allt. Han fick inte all information. Gud sa, hit. Den här hemligheten, min son, den uppenbarar jag bara för vissa speciella utvalda i världen. Få är utvalda. Har du fått en uppenbarelse? Du har fått tag på Guds mest dyrbara skatt. Som han bara visar för några få. Yeshua kan man inte bara sprida hur som helst som en traktat. Det är en värld, den dyrbar skatt, den djuvaste skatt som finns i mitt hjärta. Gud har uppenbarat för mig sin son. Och i den här tiden som vi lever nu så går en test över alla. Som har varit med i kristna sammanhang. Speciellt de som närmar sig judarna. Och Gud använder paradoxalt nog judendomen för att filtrera bort de som inte är värdiga Yeshua. För de har förnekat honom. De är inte värdiga honom. En sån kan inte stå och vara brud en dag. Gud vill bara ha sådana som är helgjutna, överlåtna och inte tummar på uppenbarelsen om Yeshua. Därför så tillåter han alla dessa läror mot Jesaja 53, antimissionärs information, för att bombardera världen. Tro inte att Yeshua är Messias och du ser i Toran och har en uppenbarelse och Gud har visat dig vem som är den utvalde och du håller fast vid det, då är du utvald att stå inför tronen en dag. Och han kommer att säga, jag känner den personen. Och du kommer inte att behöva skämmas för den som har bekänt mig inför människorna. Honom ska jag bekänna inför min fader som är i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min fader som är i himlen. Och det är inte alla som är värdiga att få den uppenbarelsen. Det är inget billigt evangelium vi sprider. Hur mycket värderar vi det? Gud kommer att uppenbara det för hela sitt folk en dag. Josef kommer att ge sig till känna för allesammans.
Det kommer han att se till att det blir så. Jag säger er, här efter ska ni inte få se mig intill den tid då ni säger, Jerusalems invånare, välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Vad ska vi göra? Vi ska se till att vi närmar oss Herren och lever på en högre nivå varje dag. Släpp allt som inte är värdigt den kallelse du har. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets, det betyder också folkhavets, och bränningarnas dån, också tsunamivågor som kommer in över kontinenterna. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Till himlens krafter ska skakas. Och då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden. Till då närmar sig er förlossning. Vad ser du på? Ser du på födslosmärtorna? Eller ser du på det som ska födas? Vi har bara några år kvar. Snart kommer han. Snart är han här. Snart blir det ljust i världen. Israel var inte rädd. Gud har en bra framtid. Allt det negativa är bara för Israels bästa skull. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, nu knoppas fikonträdet. Innan jag åkte hemifrån Israel, så är det knoppar och små blad på fikonträdet. Jag tänker alltid på den här profetien när jag ser det, varje år. Så snart ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. Ja, det är lite kvar. När ni ser allt detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag er. Detta släkte, eller denna generation, ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er, för att berusa er och dricka er fulla. Det är både fysiskt och andligt. Själsligt. Akta er för att berusa er och dricka er fulla. Och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorg. Akta dig för att vara fixerad vid det dagliga livets omsorger. Det är Jeshua som säger det till oss. Så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Till den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft. Att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Och så har jag tagit en krona här. Kungen kommer. Vill du bestå inför honom? Se till att du ser på rätt saker. Se till att du inte fixerar dig för mycket vid födslosmärtorna. Utan tänker det ska födas ett barn. Den nya tidsåldern. Messias kommer snart. När det blir som mörkast, då kommer ljuset. Det står att vid midnattstid var det ett rop. Brudgummen kommer! Och då hade alla somnat. Alla som gick ut för att möta brudgummen somnade. Alla somnade. Men alla vaknade också. Men bara fem fick vara med. Jag funderar på det. Och jag har sagt, Herre, låt mig inte somna. Och det säger också Paulus, det säger Petrus, det säger Joa. Vaka. Se till att inte det som är runt omkring tar upp för mycket i er uppmärksamhet. För då är inte anden skärpt
Se till att du blir fylld av anden. Se till att du har olja. Se till att du går till dem som säljer olja. Det finns sådana som säljer olja. Och se till att det finns extra. Trots att vi skulle somna. Att om vi vaknar så har vi tillräckligt. Med ande. För att vara med på bröllopet. Låt oss be. Andens olja. Fader i himlen. Vi ber att vi ska förstå allt det här vi har pratat om nu. Att det ska vara komma in i rätt fack i våra själar. Vår ande. Att vi kan bearbeta på rätt sätt. Vi ber att du ska ge oss insikt som det står i Daniels bok. Att i den sista tiden ska många forska. Och de förståndiga ska förstå detta. Men de oförståndiga ska inte förstå det. Låt oss vara förståndiga. Låt oss få som Bezalel och Holiab. Uppenbarelse, förstånd, kunskap, visdom genom din ande. Att förstå vad som, vilken tid vi lever i och vad som ska göras. Vad vi ska göra. Vad som ligger på min lott i den här tiden som vi har kvar innan Messias kommer. Jag ber att du ger var och en kraft. Att vi inte ser på det som är det svåra utan förstår att vi har en pappa i himlen som tar hand om sina barn. Tack att vi ska kunna stå. Vi ber att vi ska kunna stå raka inför människosonen när han kommer. Att vi inte böjer oss för världens system. Inte för de påtryckningar som världen kommer att sätta på hela världens befolkning. Att förneka den herre som har köpt oss. Vi ber att vi alla här ska vara raka. Vi ber att du ska ta bort från våra liv allt som tynger. Allt som hindrar oss från att ha fokuset på rätt plats i den här tiden vi lever i. Vi prisar dig för din godhet. Tack för att Messias kommer snart. Tack att Messias kommer snart. Tack att det blir fred på jorden. Tack att det blir ordning och reda i Israel och hela världen. Lovat och prisat och ärat vare ditt underbara namn. Amen. Amen.